Good morning, brothers and sisters.
God morgon, bröder och systrar. År 1897 stod en ung David O'Mackay utanför en dörr med en broschyr i handen. Som missionär i Stirling i Skottland hade han gjort det många gånger förut. Men den dagen när dörren öppnades stod en utmärglad kvinna framför honom. Hon var fattigt klädd med infallna kinder och okammat hår. Hon tog broschyren som äldste McKay räckte henne och sa sex ord som man aldrig skulle glömma. Kan jag köpa bröd med den? Händelsen efterlämnade ett bestående intryck på den unge missionären. Han skrev senare: från den stunden fick jag en djupare insikt om att Kristi kyrka bör vara och är intresserad av människans timliga frälsning. Jag gick därifrån med känslan att kvinnan jag träffat med bitterhet i hjärtat mot människor och Gud inte var i stånd till att ta emot evangeliets budskap. Hon behövde timlig hjälp, men det fanns ingen organisation i Stirling, så vitt jag visste, som kunde ge henne denna. Några årtionden senare stönade världen under den stora depressionens börda. Det var under den tiden, den 6 april 1936, som president Heber J. Grant och hans rådgivare J. Reuben Clark och David O'Mackay tillkännagav vad som senare skulle kallas kyrkans välfärdsprogram. Två veckor senare blev äldste Eldon Melvin J. Barrett utnämnd som dess första ordförande och Harold B. Lee som dess första verkställande chef. Det här var inget ordinärt åtagande. Fastän Herren hade upprest anmärkningsvärda skälar till att administrera välfärdsprogrammet klargjorde president J. Reuben Clark att dess tillvägagångssätt kommer av en uppenbarelse genom den heliga anden till president Grant och att dess verksamhet sedan dess har fortsatt genom liknande uppenbarelser till bröderna som haft ansvar över det. Beslutsamheten hos kyrkans ledare är att lindra mänskligt lidande var lika säker som den är, var oåterkallelig. President Grant ville ha ett system som skulle nå ut till och ta hand om människor oavsett kostnaden. Han sa att han var villig att ta till sådana drastiska åtgärder som att stänga seminarier, lägga ner missionärsarbete en tid och även stänga templen hellre än låta folk gå hungriga. Jag var med president Gordon B. Hinckley i Managua i Nicaragua när han talade till 1300 medlemmar i kyrkan som hade överlevt en förödande orkan som krävt över 19 000 människoliv. Så länge kyrkan har resurser, sa han till dem, ska vi inte låta er gå hungriga eller utan kläder eller utan tak över huvudet. Vi ska göra allt vi kan för att hjälpa er på det sätt som Herren har visat oss att det ska göras. En av de utmärkande egenskaperna i det här inspirerade evangeliecentrerade programmet är dess betoning på personligt ansvar och oberoende. President Marion G. Romney förklarade: många välmenande personer har utarbetat program för att hjälpa behövande människor. Många av dessa program är emellertid utformade med kortsiktiga mål att hjälpa människor istället för att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Oberoende är en produkt av förutseende leverne och ekonomisk självkontroll. Från början har kyrkan lärt att familjen, i den mån den kan, behöver ta på sig ansvaret för sin egen timliga välfärd. Det krävs att varje generation att på nytt lära sig oberoendets grundläggande principer. Undvik skulder. Lev efter sparsamhetens principer. Förbered för svåra tider. Lyssna på och följ de levande profeternas ord. Utveckla disciplinen att kunna skilja mellan behov och begär. Och lev i enlighet därmed. Det ändamål, löften och principer som underbygger vårt arbete med att ta hand om fattiga och behövande sträcker sig långt bortom dödlighetens gränser. Det här heliga arbetet avser inte endast att hjälpa och välsigna de som lider eller är behövande. Som Guds söner och döttrar kan vi inte ärva det eviga livet till fullo om vi inte är helt engagerade i att ta hand om varandra medan vi är här på jorden. Det är när vi välvilligt uppoffrar oss och ger av oss själva som vi lär oss om uppoffringens och helgelsens celestiala principer. Den store kung Benjamin lärde att en av orsakerna till att vi ger våra medel till de fattiga och linda deras nöd är att vi ska kunna behålla våra synders förlåtelse från dag till dag och vandra utan skuld inför Gud. Sedan världens grundläggning har rättfärdiga föreningars väsen alltid växt fram ur den kristliga kärlekens gyllene vävnad. Vi längtar efter en fridfull värld och välmående samhällen. Vi ber att det ska finnas vänliga och dygdiga föreningar där ogudaktighet övergetts och där godhet och rätt råder. Oavsett hur många tempel vi bygger, oavsett hur snabbt vårt medlemsantal ökar, oavsett hur positiv världen ser på oss, om vi misslyckas i det stora grundläggande budet att hjälpa de svaga, lyfta upp händerna som hänger ner och styrka de matta knäna, eller vänder oss bort från dem som lider och sörjer, så hamnar vi under fördömelse och behagar inte Herren. Och ett glädjestrålande hopp i vårt hjärta är inte längre inom räckhåll. Över hela världen söker 28 000 biskopar utöver de fattiga för att linda deras behov. Varje biskop har till hjälp en församlingsråd som består av prästadöms- och biorganisationsledare, däribland en hängiven hjälpföreningspresident. De skyndar sig för att bistå främlingen. De häller olja och vin på den nödställda sårade hjärta. De torkar den föräldralösas tårar och får änkans hjärta att glädjas. Kyrkans medlemmar och ledare av hela världen påverkas och vägleds positivt av lärdomarna av den gudomliga andan av kärlek och omsorg för sina medmänniskor. En prästdömsledare i Sydamerika kände sig tyngd av hungern och armbordet som medlemmarna i hans lilla stav led av. Han ville inte ville se barnen lida av hunger, så han letade rätt på en oanvänd jordbit och organiserade prästdöm till brukarna. De hittade en gammal häst och spände den framför en enkel plog och började plöja. Men innan de kunde avsluta arbetet slog tragedin till och den gamla hästen dog. Istället för att låta sina bröder och systrar gå hungriga spände prästdömsbärarna sig själva framför den gamla plogen och plöjde den hårda marken. Det tog bokstavligen på sig lidandets och bördans ok för sina bröder och systrar. En händelse i min egen släkthistoria ger ett exempel på åtaganden att ta hand om det behövande. Många har hört talas om Willis och Martins handkärre kompanier och hur dessa trofasta pionjärer led och dog när de utsattes för köld och försvagade omständigheter under färden västerut. Robert L. Burton, min farfars farfar, var en av dem som Brigham Young bad rida ut för att rädda dessa kära och desperata heliga. Om den tiden skrev min förfader i sin dagbok: snön var djup och det var mycket kallt. Så kallt att vi knappt kunde röra oss. Det var minus 24 grader kallt. Så kallt att folket inte kunde gå vidare. Livsräddande medel gavs ut till det strandsatta heliga. Men trots allt som gjordes var det många som dog och begravdes längs vägen. När det räddade heliga färdades över stigen genom Echo Canyon stannade flera vagnar för att bistå vid födelsen av en liten flicka. Robert märkte att den unga modern inte hade nog med kläder för att hålla den nyfödda varm. Trots den bitande kylan tog han av sig sin egen hemvävda skjorta och gav den till modern att svepa om barnet. Barnet fick namnet Echo Squires, till minne av var och hur hon föddes. Under senare år kallades Robert som presiderande biskop för kyrkan, ett ämbete han hade i mer än 3 årtionden. När Robert Taylor var 86 år gammal blev han sjuk. Han samlade sin familj omkring sig för att ge dem en sista välsignelse. Bland hans sista ord fanns detta enkla men djupsinniga råd: var snälla mot de fattiga. Bröder och systrar, vi hedrar dessa uppfinningsrika jättar som Herren uppreste för att organisera och administrera välfärdsverksamheten för kyrkans behövande medlemmar. Vi hedrar dem som i vår tid når ut på oräkneliga sätt och ofta i tysthet för att vara vänliga mot de fattiga, föda de hungriga, klä de nakna, ge hjälp åt de sjuka och besöka de fångna. Detta är det heliga arbete som frälsaren förväntar sig av sina lärjungar. Det är det arbete han älskade när han vandrade på jorden. Jag vet att vi skulle se honom utföra om han var här ibland oss idag. För 75 år sedan och med en enkel början upprättade system som ägnat åt att andligen och timligen frälsa mänskligheten. Sedan dess har den förädlat och välsignat miljontals människor över hela världen. Den profetiska välfärdsplanen är inte bara en intressant fotnot i kyrkans historia. Den är byggd på principer som definierar vilka vi är som ett folk. Den representerar vår innersta väsen som lärjungar till vår frälsare och vårt föredöme, Jesus Kristus. Arbetet att ta hand om varandra och vara vänliga mot de fattiga är ett helgande arbete som Fadern befallt oss att utföra, och det är gudomligt organiserat för att välsigna, förfina och upphöja hans barn. Må vi följa frälsarens råd till en laglärd i liknelsen om den barmhärtiga samariten. Gå du och gör som han. Om detta vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.